Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
Även de som jobbar legalt, de också kan, deras arbetsgivare, de kan ställa krav att ligga med dem bara för att ha en bra kontrakt. Men i den svart arbetsvärlden händer allt möjligt. Kvinnor måste tvingas att ha sex med sin arbetsgivare bara för att få jobb.
Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig, Benjamin Elfors. Få känner till att det i Sverige idag vuxit fram ett parallellsamhälle. Människor från det forna Sovjetunionen lever här under oskrivna lagar och uppförande koder. Dagens gäst är författaren och journalisten Lisa Alexandrova Zorina, som i boken Imperiets barn träffat människorna i detta postsovjetiska samhälle. Hon beskriver en värld som präglas av svart ekonomi och våld, där kvinnor tvingas ha sex för att få arbete, indrivare används för att få ut obetalda löner och maffian gör beställningsmord om de får tillräckligt betalt. Vi börjar samtalet med att utreda vilka folkgrupper som utgör detta skuggsamhälle.
Ja, men det är folk från före detta Sovjetunionen, det är ryssar från Ryssland eller från andra tidigare sovjetiska republiker. Men det är också icke-ryssar från Ryssland. Vi har många minoriteter. Det är ukrainare, det är folk från baltiska länder, det är folk från den mellanasiatiska länder. Alla som kan ryska, även om det inte är deras modersmål eller om de kan inte ryska så bra. Men här i Sverige, i den bubblan, ryska används som, det är som engelska, det är vår internationella språk.
Mm. Skulle du säga att det finns någonting som förenar de här folken? Eftersom du kallar dem ju ex-sovjeter då.
Ja.
Vad är det som förenar de här människorna?
Först och främst språket. Mm. Men också historiska bakgrund, kulturella koder kan man säga. Vi läste samma böcker. Vi gick på lika skolor, vi tittade på samma filmer och det är alltid kan man hitta gemensamma ämnen med alla av dem, med maffialedaren eller med städerskor eller med företagägare, med alla av dem. Vi kan prata om filmer, böcker eller familjens historier.
Kan du säga någon bok eller någon film då som betyder mycket för en sovjetmänniska?
Det fanns en georgiska sovjetiska regissören Danelia och hans komedier var otroligt populära i Sovjetunionen. Det var filmer om sovjetiska folk från kaukasiska sovjetiska republiker. Och jag pratade mycket om hans filmer med precis maffian, som kaukasiska maffian. För vi alla älskar Danelias filmer och vi kunde prata mycket, en timme, bara om hans filmer.
Wow. Det där gör ju, det känns ju som att det skulle vara väldigt svårt för någon som inte har levt i Sovjetunionen att få den tillgången till de här maffialedarna som du har fått med hjälp av gamla komedier.
Ja, men det är inte bara gamla komedier. Det är också intressant att maffialedaren ju ville inte prata med mig. Han undvikade att träffas. Jag ringde honom och skrev meddelande, men han svarade undvikande. Jo, vi ska träffas såklart, men inte idag. Kanske nästa vecka, nästa månad. Och det var självklart att han ville inte träffas. Men sista gången när jag skrev honom, han svarade att han precis återkommit från Azerbaijan, hans tidigare hemland. Och han är trött och kan inte träffas med mig nu. Men min pappa är från Azerbaijan. Jag träffade inte honom faktiskt.
Du har inte träffat din pappa?
Nej. Min mamma var ensamstående mamma. Mm. Men jag skrev till maffialedaren att jag är halvt azeriska faktiskt. Men jag har aldrig blivit i Azerbaijan. Och då svarade han, okej, vi träffas.
Mm. Det var ingången.
Ja.
Jag skulle också vilja höra dig beskriva kanske någonting om mentaliteten. Jag kom att tänka på Svetlana Alexievich när jag läste din bok. Hon har ju den här väldigt vackra boken som heter Tiden Second Hand, som handlar om när Sovjet inte längre är Sovjet och hur människorna känner sig, de känner som att tiden nu är second hand, den är bara sliten, all den kunskap som de hade och fick med sig betyder ingenting idag, för det är ingen som vill titta åt en sovjetmänniska idag. Och jag fick lite den känslan att det fanns någon slags något uppgivet med de här människorna som har kommit hit. Man längtar efter det här gamla Sovjet, men det är inte värt någonting.
Ja, men det beror på vilka generationer, vilka åldern. Unga människor, de längtar inte efter Sovjetunionen, såklart. Men det också beror på området, från vilken land kommer de. Och ukrainare, de speciellt från den centrala och västra Ukraina, de längtade inte efter Sovjetunionen. Nu är de som från östra Ukraina gör det inte, för, såklart. Mm. På grund av kriget. Men folk från Mellanasien, mest fattiga länder, och folk från kaukasiska länder, de har någon sort av nostalgi om Sovjetunionen och de pratar mycket om det.
Mm. Jag tycker att det som händer nu i Ukraina är så otroligt sorgligt på många nivåer, men en sak som jag har så svårt att förlika mig med, för nu kan man ju säga att rysskräcken är ju större än vad den någonsin har varit. Vi, Sverige har ju en lång tradition av att man har varit rädd för Ryssland, men nu är den ju som störst, kan man ju nästan säga, av helt legitima skäl. Men det är lite sorg i mitt hjärta, för att jag tycker att den ryska litteraturen och den ryska kulturen är så rik. Och att när man läser den ryska litteraturen, det är nästan inget annat land som har så mycket visdom i sin litteratur som den ryska, tycker jag. Man kan verkligen hämta mycket näring därifrån. Och det är också någonting som jag upplever att dina intervjupersoner återkommer till, det här att man upplever att Sverige på något sätt är ett själsligt fattigt land. Vad säger du om det?
Ja, men det är inte på grund av kultur eller litteratur. De kan inte svenska kultur alls. Men det är bara olika vardagskultur, hur folk pratar med varandra. Och det är intressant att alla ryssar och folk från alla andra länder, från Sovjetunionen, de pratar att europeerna, de är falska, de ler, de beter sig hövligt, men det gör ingen, det betyder ingenting. Folk är inte van med att bli hövliga med varandra. Och i våra länder folk är extrema ohövligt. Helt onödigtvis. Och de beter sig brutalt med varandra, jätteaggressivt. Och om någon ler dig, det betyder mycket. Om man ler, det betyder att okej, nu är ni kompisar eller han beredd att hjälpa dig och så vidare. Många av mina länsmännen, de känner sig lurade. De tror att om svenskar ler till dem, då måste de hjälpa och bli vänner och så vidare.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Om vi börjar nu då och börjar peta lite grann i de här människorna. Först och främst skulle jag bara vilja veta, hur kommer det sig att det här parallellsamhället har liksom kommit till Sverige, de här exsovjetiska människorna? Hur har de kommit till Sverige?
Sverige är nära och Sverige är rikt land. Därför många kommer hit. Ryskspråkiga började flytta hit från de sista åren av Sovjetunionen. Men mest på 90-talet efter Sovjetunionens fall. Och en del kommit som högutbildade arbetsmigranter, men det är akademiska kretsen, så de hamnar inte i den ryskspråkiga parallellsamhället. En del kommit som flyktingar från kaukasiska muslimska delrepubliker i Ryssland.
Till exempel Tjetjenien.
Tjetjenien och Dagestan och Ingushen. Mm. Många, eller en del av dem, de är inte tjetjenier till exempel, eller de är inte riktiga krigsflyktingar, men de använder den legenden. Mm. De säger att de ibland de använder falsk identitet.
De säger att de har varit med i Tjetjenienkrigen till exempel, men de har inte det. Hur vet du att de inte har varit det då?
Jag träffade sådana människor. Jag berättade att de använde falska dokumenter eller dokumenter av alla andra människor. Mm. Jag träffade människor som har bott 20-25 år i Sverige med falsk identitet, som nu är det deras egen. De har nytt namn, nytt öde, nytt bakgrund. Mm.
Du berättade ju att en av de centrala webbplatserna där de här människorna träffas och kommer i kontakt med varandra och utbyter tjänster och jobb och så vidare, den heter den svenska palmen. Ja. Vad är det för sajt?
Det är ganska gamla sajten från 90-talet. Det är annonser, det är nyheter på ryska, svenska nyheter på ryska. Jag skrev det Tinder, Facebook, Blocket.
Det är allt man dejtar, man får jobb.
Ja, allt möjligt. Ja. Mycket svart jobb om man letar efter svart jobb eller svart jobbare, svart arbetare, eller om man letar efter fuskäktenskap eller falska visum, falska dokumenter. Falska passet. Man kan köpa det.
Så allt det här är ganska öppet om man kan ryska, om den svenska polisen anställer någon som pratar ryska, så kan man se att det köpslås illegalt.
Ja, absolut. Ja. Ja, men jag var lite förvånad när jag läste det, för jag vet att det finns ryskspråkiga polismen i svenska polis. Mm. Och efter den terrorattentat på Drottninggatan. Alla vet att Akilov använde den svenska palmen också. Mm.
På vilket sätt då?
Han letade efter jobb. Mm. Så det måste bli mycket uppmärksamhet omkring den sajten. Mm. Men ingen brydde sig om.
Mm. Vi kan väl börja prata då om de som skriver här på den svenska palmen, och du pratar ju om en grupp som är särskilt utsatta, och det är de ex-sovjetiska kvinnorna, ja, som kommer hit. Det är de som har allra svårast. De är i de har hemska vård, svarta vårdjobb. De är vad är det mer som de ja, men webbmodell, de är webbmodeller och så vidare. Kan du berätta lite grann om den här gruppen?
Denna kvinnor kan bli jättebra utbildad eller inte utbildad alls. Det spelar ingen roll. Jag träffade kvinnor som var läkare eller civilekonomer i sina länder eller framgångsrika affärskvinnor. Men här i Sverige, de kan jobba bara som städerskor.
Är de här legalt eller illegalt?
Det också spelar ingen roll. Det är intressant. För de, en del jobbar med kontrakt, en del jobbar illegalt. De som arbetar med kontrakt helt legalt, de också i fritiden, de svart jobbar. Mm. De behöver mycket pengar, för de skickar mycket till hemländer, till sina familjer som stannade där. Mm. Och även de som jobbar legalt, de också kan, deras arbetsgivare, de kan ställa krav att ligga med dem bara för att ha en bra kontrakt och eller många jobbstimmar, så det är jätteviktigt. De pratar bara om den timmar, hur många timmar kan de arbeta.
Alltså de ska få fler timmar.
Yep.
Och de får fler timmar om de ligger med arbetsgivaren.
Ibland det händer. Mm. Även med de som arbetar helt legalt. Men i den svart arbetsvärlden händer allt möjligt. Kvinnor måste tvingas att ha sex med sin arbetsgivare bara för att få jobb. Jag hörde många sådana historier, men det låter så hemskt och så osannolikt. Så jag trodde inte på kvinnor som jag pratade med, men jag var så förvånad. Jag publicerade en annons själv på Svenska Palmen, och det är precis vad jag såg och hörde från männen som ringde mig, som träffade mig när jag låtsades att jag letar efter ett svart jobb. För det är precis vad de ville från mig. Det är bara sex. Så ibland är det bara sex för pengar. Men ibland de pratade om jobb. Men de föreslog att börja med sex med dem. Och sen kunde jag jobba som städerska efter det. Och det var alltid sex. Sex och städning. Det är ganska konstig blandning.
Men var det det som var det jobbet som du också sökte? Så det är liksom, ja, i städbranschen.
Ja, men jag skrev bara i min annonsen, skrev jag bara att jag är kvinna och har ingen arbetstillstånd och letar efter vilken jobb som helst. Man skrev ingenting om sexjobb, såklart, som det inte är lagligt i Sverige. Mm.
Och då hör någon av sig som har något företag och, ja, pratar med dig, men vill först ha sex innan man ens ska prata om, ja, arbete. Liksom.
Ja.
Mm. Det är fruktansvärt. Vilka andra typ av arbeten är det? Om du kan beskriva lite grann vad de här kvinnorna jobbar med.
Bärplockare, hemtjänst. De hjälper gamla eller handikappade människor. Och det också kan bli svart jobb.
Genom vilka företagare som anlitar svart arbetskraft då?
Ibland är det bara familjerna som letar efter sådana kvinnor. Mm. Det är inte bara företagare, det är ibland bara privata människor som vet att de kan hitta ganska billigt arbetskraft där. Och nu med en krigssituation, så många ukrainska kvinnor har kommit till Sverige som krigsflyktingar. Och tyvärr, de hamnar i den ryskspråkiga bubblan. Och de också utnyttjas mycket, som de får ingen lön på sitt jobb. Eller de männen försöker att lura dem, att prostituera dem och så vidare. Och i början av kriget, det var jättemånga volontärer. svenskar som hjälpte sådana kvinnor att hitta en trygg plats att bo, och de hjälpte med jobbet och så vidare. Men kriget pågår så lång tid. Alla är lite tröttna, alla har sitt egna liv. Inte så många volontärer förfarande jobbar med ukrainska kvinnor. Det är en ganska farlig situation för dem. Mm.
Så då har de fått börja söka sig helt enkelt till svenska palmen och försöka hitta jobb, ja, på egen hand? Och,
ja, för de kan inte engelska, inte svenska. Vi folk från Föredatsättningen, vi kan inte språken faktiskt. I våra skolor, inte så bra språkutbildning. De kan leta efter jobb bara på ukrainska och ryska.
Du beskriver ju också att arbetsdagarna är fruktansvärt långa. Man kan ju jobba, alltså, ja, men, ja. Du skriver 14, 15, 16 timmar, ja, att man jobbar. Och sen, ja, om man gör det 7 dagar i veckan. Det finns liksom, det här med ledighet är någonting som svenskar håller på med.
Nej, ingenting. Ingen semester, ingen helgdagar, ingenting. Så de jobbar, de vill jobba så mycket som möjligt själv. Det är pengar, för de luras ganska ofta. Och det betyder att de måste jobba mycket. Om de luras i en jobb, på en jobbplats, de har pengar från andra. Om de jobbar så mycket som möjligt, det betyder inte att de har så mycket pengar.
Mm. Vad tjänar man i timmen?
Före kriget det var 120 ungefär. Det kan bli mer eller mindre. Men som jag vet att nu är det 100. Ibland det kan bli 80.
Och då beskriver du här, kopplat till det här, så behöver man då ha de som hjälper en att hota arbetsgivare, att man får in pengar. Du beskriver ju en person som jag skulle vilja att vi pratar lite om, som heter Mustafa, som jag tolkar som han är liksom nästan en sån indrivare eller en personlig livvakt. Han gör lite alla möjliga jobb.
Magomed.
Jag kommer inte ihåg vad han heter i efternamn. Ja, det är inte så noga. Du beskriver ju flera av de här personerna som jobbar
med... Det finns ingen Mustafa.
Okej, då är det jag som har fel på namnet bara. Mm. Men det är, jag vill bara höra exempel på de här personerna som jobbar med att hota arbetsgivare och som fungerar som någon slags fackligt ombud.
Ja, ja.
Vad handlar det här om?
Om det finns så många människor som luras... Människor som kan inte gå till polis eller jurister som vi alla kan. Det måste bli något istället av polis och jurister och myndigheterna och facket. Så det är den kaukasiska maffian. Och de gör allt möjligt. Och det beror på vem betalar. Och ibland de hjälper till lurade svartjobbarna. De ställer krav till jobbgivare, till företaget att betala. Och de lämnar 50% av summan för sig själv.
Mm. Just det, så att de driver in pengarna och då vill de ha hälften.
Liksom. Ja.
Så att om jag inte har fått min lön från en arbetsgivare...
Du kan ringa till Maga.
Då kan jag ringa till Maga. Ja. Och då om jag har 100 kronor i timmen, då ska han ha 50 kronor av de här.
Ja.
Och vad gör han då?
De berättade själv, men jag också, när jag arbetade med den första skönlitterära bok, då hörde jag, de litade lite mer, för jag var inte som journalist för dem. Och de låt mig att lyssna och lite titta på vad de gör och hur de gör. Och jag hörde några samtal.
Du satt med den kaukasiska maffian här?
Mm. Ja. Först ringer de och säger att... Att det är tjechenier som ringer. Det kan bli tjechenier men också ingusher eller andra, någon andra. Men tjechenier, det låter så lite skrämmande för folk. För de har den krigsbakgrund, den krigserfarenhet. Och det folk vet det, att de kan vapen och så vidare.
Du beskriver också att de har varit med om ganska fruktansvärda saker, så att det här jobbet som de gör i Sverige, det är ingenting mot vad de har sett i Tjetjenien.
Ja, såklart. Ja. Men för krig är krig.
Ja. Ja.
Så först de ringer bara. Men, och ibland det räcker.
Och de ringer och säger det.
Ja.
Och då betalar arbetsgivaren
ja.
Utlänningen.
Ja, de säger bara, det är våra kompisar eller det är våra grabbarna. Betala bara. Mm. Och det gör de. Om det är svenska företagare, då det är det nog med, det är nog med bara att höra att det är tjejer som ringer. Men om de från våra länder, så de också, de har ingen krigserfarenhet, men de också har bakgrund i kriminella bakgrund kanske i sitt hemland. Så om de inte är beredda att betala efter första samtal, då kommer de ibland precis till arbetsplats och kräver att betala och hotar. Mm.
Men du beskriver ju också att man kan höra av sig och få ännu, alltså beställa mord helt enkelt. Man kan göra riktigt
ja, men det,
fruktansvärda beställningsjobb.
Ja, det kan bli... Det beror på ett pris och beror på pengar. Mm. Så det... även om när de kommer och hotar, man betalar inte. Då funderar de och kanske de gör vidare med våld, som riktigt våld. Mm.
För du beskriver en man som sen får fängelse där man har hittat sms-konversationer där man har pratat om att amen, ett beställningsjobb att stycka någon och stycka ett lik i delar och alltså det där man verkligen har önskat att en person ska få lida och sen så har de liksom tagit det här beställningsuppdraget på allvar.
Ja, jag var ganska förvånad för jag träffade den man några gånger och jag pratade med honom och han berättade ganska öppen om sina maffiaaffärer. Hur hjälper han till lurade svartjobbare att få sitt lön? Men när jag frågade om den beställningsmord, då nekade han.
Mm. Och du hade läst förundersökningen?
Jag läste, och sånt. Ja, ja, såklart. Ja. Jag läste Säpo avlyssnade dem, jag tror på grund av deras radikala religiösa åsikter. Mm. Men plötsligt hörde de att de pratade om någonting mer.
Du träffar också en maffialedare som heter Gaydar, eller hur?
Ja, ja.
Som är väldigt svår att träffa till en början. Kan du beskriva den här processen och hur du kom i kontakt med honom?
Ja, det var han som ville inte träffa med mig 6 månader och träffade mig bara när jag sa att jag är halvt azeriska. Han är från Azerbaijan. Det var intressant för det var den sista kapitel i boken som har jag skrivit. Och manuset var klar och det var bara han som ville inte träffas. Och nästan alla andra möte hände i Rinkeby, Rissne och alla andra förorter. Den berömda förorten som vi hörde mycket om i nyheterna.
Det är här många av de här människorna bor.
Ja.
Ja.
Men med Gaydar, det är inte hans riktigt namn. Vi träffades i Mörby centrum i Danderyd. Och jag föreslog bara för det var nära till mitt hem.
Det är modigt att bjuda hem maffialedaren.
Och det är fint, välmående, Danderyd, så det var intressant. Och det var slump. Men när vi träffades i Mörby centrum i kaféet, han sa plötsligt att det var mitt kafé faktiskt. Jag och min affärspartner, vi ägde den kaféet några år sen. Då var jag förvånad. Men sen pekade han på Stocksunds torg. Jättefin plats och Stocksund det är nästan som Djursholm. Och han sa, men här min kompis har blivit mördad. Och han var maffiamannen från för det Jugoslavien. Och sen visade han Nora torget i Danderyd och sa att han affärspartner hade kontoret på Nora torget. Och plötsligt förstod jag att den världen, han närmade sig ganska mycket till mig. Så det Danderyd var, de också var där.
Det är inte bara i de här utsatta förorterna.
Nej, inte bara.
Nej. Och vad är det han gör? För det är väldigt, du beskriver ju väldigt roligt när ni träffas. Dels så använder ju han en gammal sovjetisk terminologi. Han kallar gamla tjänstemän för sovjetiska termer som inte används på 30 år. Ja, så att han liksom på något sätt lever kvar i den här världen. Kanske honom jag tänkte på när jag tänker på Svetlana Alexievich tankar om sovjetmänniskan som ja. Längtar tillbaka lite grann. Men vad är det han gör?
Han gör allt möjligt. Det var han som har blivit betald för det mord. Men sen han också bjudade Abdullah från den andra kapitlen att göra det också.
Så han betalar personer att mörda?
Japp, ja. Han använder falska identiteter för att få banklån på svenska. Ja. Han gör allt möjligt, men det mest intressant för mig, det var hans affärspartner. Han nämnde inte honom, men det var inte så svårt att hitta ett namn. Det är en rik man som har några byggföretag och restauranger och kaféer i Stockholm som aldrig har blivit dömdes för något. Han är inte en kriminell. Men i sitt byggföretag han använder den maffia på olika sätt. Till exempel när de behöver att hitta billigt företag som gör lite mindre jobb för när de bygger. Så maffia letar efter byggare i baltiska länder, men sen betalar de inte. Eller betalar inte så mycket som de lovade att betala. De använder svart jobbkraft.
Så de hämtar hem arbetskraft? De hämtar arbetskraft från de här företagen?
Japp.
Och sen så ser de till att de inte får så mycket pengar helt enkelt. De har tagit dit dem som halvt som slavar på något sätt.
Ja.
Så det är det han försörjer sig på.
Men det är intressant att det är samarbete av riktigt kriminellt maffiamanen. Det är samarbete av riktigt kriminellt maffiamanen och rik, välmående, respekterad man som bor i mitt stan i jättedyrt våningen och som ser ut bara som vanlig framgångsrik affärsman. Men han umgås med riktig maffian och de använder deras tjänst. Och de lurar mindre företagen från baltiska länder. Och de använder svart arbetskraft. De exploaterar människor. De bygger mycket i Upplands Väsby. Det är parhus eller som vanligt flerfamiljerhus.
Så, ja, för det var också väldigt förvånande. Att du skriver ju om någon 45 miljoners villa som byggs någonstans, som är byggd mycket genom svartarbete där det finns tydliga kopplingar till maffian.
Ja.
Så att det ska folk veta när de lyssnar nu, att det är många av de byggarbeten vi ser där är de här personerna, där är maffian inblandad helt enkelt.
Ja, det är sant.
Ja. Och vad säger han själv om sin verksamhet?
Han säger att vi hjälper människor. När de pratade med mig, alla maffiamännen, de berättade helt öppet bara om den del av deras jobb, kan man säga. När de hjälper svartarbetare att få sitt lön.
För det är också en del av deras jobb.
Ja.
Återigen det här med att driva in pengar.
Ja. Så, och de känner att det är lite det är tvätta lite deras smutsigt renommé. Och så de berättar mycket om hur de hjälper denna människor, hur de pratar med arbetsgivare, hur hotade om arbetsgivare, men de inte blygat berättade i detaljerna. För de känner att de gör något jättebra. Men de berättar inte hur de hjälper till företagare att lura arbetare. Till exempel om företaget vill inte betala till svartarbetare och svartarbetare kräver sitt lön, då och arbetsgivare, de också kan ringa till maffian och betala dem. Och då hotar de arbetare.
Ja, alltså det är verkligen ett smutsigt, omoraliskt arbete de håller på med. Men du pratar ju också om maffian i stort. För den här Geidar då, han är ledare för maffian. Vad är det han är ledare för? Vad är det här för organiserat kriminellt nätverk?
Men det är polis som kallar honom ledare. Polis och Säpo. Inte alla i den kretsen faktiskt håller med. Bland när jag frågade vad tänker de att polisen och Säpo stämplar honom som ledare. De säger att nej, de behöver bara att kalla någon som ledare, men det stämmer inte. Så jag vet inte. Ja, men jag citerade bara Säpo och polis. Men han känner folk i den ryskspråkiga samhället. Han vet vem kan han ringa om det behövs att hota någon eller döda någon eller något sånt. Och alla som letar efter sådana jobb, de vet att det är han som man får fråga honom.
Men du nämner också maffian, den ryska maffian. Mm. Är det så att det finns också en... Nu är han kanske eller kanske inte ledare för någonting, men är det också en utbredd maffia som finns också i Sverige?
Men det är inte ryska maffian, för det är ryskspråkiga.
Det är jag som säger fel. Ryskspråkiga maffian.
Nej, det är inte du. Det är alla som säger så. Det är även polisen, den svenska polisen börjar med sin nu program mot organiserad brottslighet. De också använder ryska kriminella nätverk eller ryska maffian eller något sånt. Men det stämmer inte. Det är inte ryska, det är ryskspråkiga.
Mm. Det är de här ex-sovjeterna som vi har pratat om.
Ja.
Men skulle du säga att kan man prata om en maffia i Sverige?
Ja, såklart. Mm. Ja, men den ryskspråkiga maffian kanske inte är den största problem idag för Sverige, men det är ett stort problem. Det är intressant att det är så blandat världen. Den före detta Sovjetunionen idag, det är 15 olika länder. Och en del av dem i Europeiska unionen nu, det är baltiska länder. Och den ryssar som bor där, som medborgare i deras länder, de Europeiska unionens medborgare. Och de, så det gör lättare för att använda baltiska företagen eller baltiska ID-korten eller identiteter och folk från sådana länder. Och det är också Ukraina och folk som kan komma utan visum eller dokumenter. Och det är också Mellanasien länder med jättefattiga människor som är beredda att göra vad som helst för pengar. För deras situation är desperat både i Sverige och i deras hemländer. Men det är också ryssar som är jätteduktiga på att lura och skjuta och organiseras till kriminella nätverk. Och den blandning av olika nationaliteter, olika juridiska situationer, olika länder i Europeiska unionen, Ryssland, andra länder. Det gör den problemet jättekomplicerat och det gör den maffian ganska starkt. Så de har många olika verktyg att använda.
Hey, Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi har ju berört den tjetjenska gruppen lite grann. Men du, vi gick ju ett helt kapitel åt den här gruppen och att de lever sitt egna liv. Du kallar bland annat i Alvesta så finns det ju en lilla Tjetjenien där det bor väldigt många tjetjenier och de har sina egna koder och sin egen lilla samhällsstruktur och så. Skulle du kunna beskriva det tjetjenska parallellsamhället i Sverige?
Man kan säga det ryskspråkiga muslimska samhälle. Men tjetjenier, de spelar en viktig roll. Många av dem kom på grund av krig. De före detta militära på ganska högt nivå. Bara en liten del av dem inblandade i denna maffiaaffärer. Så andra bor sitt eget liv. Men de försöker att bo nära till varandra. Och det är vanligt för den folk att stödja varandra men också att ta koll på kvinnor till exempel och deras beteende.
Det finns en hederskultur i den här gruppen och i Sverige.
Ja, såklart. Men det är intressant, det är inte bara tjetjenska flickor men alla ryskspråkiga muslimska kvinnor berättade mig att här i Sverige har de mycket svårare än i Tjetjenien.
Varför då?
Jag funderade mycket om det. Men kanske för den kretsen är ganska liten här i Sverige. Och, men också kanske för myndigheterna och socialtjänster blundade. De ville inte kanske störa eller se något mot sådana beteende. Det var, jag hörde ganska mycket om att man måste respektera deras kultur och deras traditioner. Så det kanske ibland var svårt för svenskar att bestämma när det är dags att inte respektera sådana traditioner. Och,
att giftas bort beskriver du är en vanlig sed där unga flickor tas tillbaks till Tjetjenien för att träffa sin då framtida man.
Ja, det är ganska vanligt. Men kvinnor igen, det är kvinnor som har det svårare. Det är helt omöjligt för dem att ha inte hijab på sig om de vill inte. Det är inte bara för tjetjenska kvinnor, för alla andra. Så kvinnor berättade att här i Sverige, i områden där de bor, tillsammans med alla de ryskspråkiga muslimer, det är helt omöjligt att ha en hijab på sig eller att prata med en kille. Alla bevakar deras beteende. Och när jag var i Tjetjenien och Ingushen, jag hade ingen hijab på sig. Jag var samma kläder som jag hade i Moskva. Och det var ingen problem för mig.
Varför tror du att det har blivit så i den svenska parallellvärlden?
För här i Sverige, de har ingen väg att gå åt, att de kan inte lämna sina familjer. Även i Ryssland, först Ryssland är ett ganska stort land. Det finns människorättsaktivister, feministiska initiativ som hjälper sådana kvinnor till exempel. De hjälper ibland att lämna sina våldsamma föräldrar eller make som hotar att döda kvinnor. Och kvinnan kan åka till andra stad eller andra delar av Ryssland eller till andra landet i den före detta sovjetiska området. Men här i Sverige, de kan inte språk. De har ingen pengar. De har ingen möjlighet att döljas. De kan inte hitta sitt plats i svenska samhälle, i europeiska samhälle, men i muslimska samhälle, om de kommer, den främmande muslimska kvinnan som gömmer sig från familjen, då andra muslimer ska peka på henne och hjälpa släktingar att ha henne tillbaka. Det är mycket svårare här. Det är ganska liten kretsen. Det har ingen plats för dem. Då jag tror att feministiska initiativ och människorättsaktivister måste arbeta mycket med sådana kvinnor och hjälpa dem.
Du pratar ju också om att det finns en del ganska högt uppsatta tidigare militärer, tjetjenska militärer som idag verkar i Sverige. Och det är en person som jag kommer tänka på som du skriver om då, som heter, som driver Dukis vandrarhem. Det var ju en väldigt speciell plats. Kan du beskriva dels vem den här Duki är, men också vad är det här för vandrarhem?
Ja, han är före detta militär i Tjetjenien. Han förfarande har på sig en t-shirt med den Ichkerias symboler. Ichkeria är oberoende Tjetjenien. Och han har militärkläder, hakikläder. Så han, när man ser på honom, det är märkligt att han längtar efter sin militär bakgrund. Och jag pratade med människor som kände honom i krigstid. De berättade att han var otroligt modig man och jätteduktig och gjorde ganska mycket på den tjetjenska rörelse som kämpade för självständighet från Ryssland.
Också en av de högst uppsatta befälen.
Ja, också en släkting till Dudajev.
Som är den första presidenten.
Första presidenten, ja. Men här är svaret. Jag har ingenting att göra. Men det är svårt med språk, men det är också svårt att hitta sitt plats i livet efter ett krig. Jag tror att det är lite misstag av svenska myndigheter faktiskt. Om man hjälper krigsflyktingar att komma till landet, då måste de arbeta med deras skador, krigsskador, psykiska och inte bara fysiska. Annars de aldrig kan lämna den krigssituationen. De har det krig med sig hela livet.
På vilket sätt skulle du säga att Duki har med sig kriget hit?
Han är våldsam. Inte alla som har krigserfarenhet är våldsamma i vanligt liv efter kriget. Men han är ganska våldsam. Han var på så hög nivå. Så här i Sverige han känner sig nu helt värdelös.
Och han driver alltså ett vandrarhem. Som lät som en spökhus på Gröna Lund, fast på riktigt.
Men det är inte ovanlig situation med den vandrarhem. Det finns många i Stockholm.
Kan du beskriva vad det här är för vandrarhem som han driver?
Ja, det är en villa som han hyr ut från en svensk man. Jag vet inte den man vad händer i hans villa. I varje rum finns många sängar. Man kan hyra sovplats där. Och såklart, det är billigare än hyra en lägenhet.
Vad kostar det ungefär att bo där då?
3000 kronor om man hyr sovplats. Och 2500 kronor om man hyr ett sovplats i den husbil. Mm-hmm. Som det tre eller fyra husbilar parkerades på tomten. Och folk bor även där.
Mm.
Och det var ukrainska kvinnor faktiskt som bodde där, för det är billigare.
Så där bor många, alltså i den här ryskspråkiga diasporan, de bor på Dukis vandrarhem och andra vandrarhem som liknar det här,
ja,
konceptet.
Fyra, fem, sex människor i varje rum. Och det är ganska mycket folk där.
Mm.
Från andra länder. Men inte ryssar i Dukis vandrarhem, men de bor i andra.
Och du beskriver att det är en, alltså det är en våldsam miljö, det dricks mycket alkohol. Han går också runt, Duki går själv runt och slår vissa gäster och sådär.
Ja.
Kan du beskriva det här livet här?
Men det är lite ovanligt med alkohol. För många andra vandrarhem drivs av jätteradikala tjechener. Alltså, som dricker inte alls och låter inte dricka till andra. Och i sådana villor, det är lite, det är som militärläger, jag vet inte. Det är mycket, man kan inte dricka där, man kan inte prata högt, man kan inte lyssna musiken, och det är haram också.
Så det är tyst, det är nyktert.
Yes,
yeah. Det låter ju ganska trevligt i och för sig.
Ja, men det är mycket. Men som jag hörde, det är mycket vapen också. För ibland det kommer andra radikala människor från andra länder. Jag vet inte vad gör de här i Sverige. Jag hoppas att Säpo vet att de kommer. Det är en konstig plats. Från en sida det är ganska tyst och känns tryggt. Men från andra, det känns farligt för människor som driver sådana villor och boende. De är farliga.
Det är radikala människor som får träffas där och dela sina idéer.
Ja, det är inte överdrivet. De är ju radikala.
Mm,
okay. På riktigt.
Mm.
Men Duki, han är inte radikalt. Han, så därför man kan dricka alkohol i hans hus. Och jag vet inte, är det bra eller dåligt?
Mm.
För när jag kommit, det var dagstid. Och alla var berusade. Och några sov bara på tomten. Och det var helt galen. Lite rolig, men lite sorglig samtidigt. Han kan slå människor, han skriker mycket på dem. Han beter sig som vuxen med barn. Och det är också ganska sorgligt att se att folk accepterar sådana beteende, för de har ingen väg att gå.
Avslutningsvis skulle jag vilja höra dig prata lite grann om det som du skriver om, att det finns en diaspora som är väldigt prorysk och arbetar med att på något sätt se till att det inte talas illa om det ryska samhället här i Sverige.
Mm.
Du pratar ju om ett stort förbund som heter Ryska riksförbundet.
Ja, men nu det var mycket, nu är det Dagens Nyheter som granskade äntligen. Det var 2 eller 1 månad sen. Mm. Det var granskning i Dagens Nyheter, så nu är det mycket mer uppmärksamhet.
Ja, det. Kan du beskriva vad handlar det här arbetet om?
Ja, det är olika grassrotorganisationer faktiskt, som drivs av folk i diaspora, ryska diasporan, som användes av Rysslands ambassaden och ryska myndigheter. De gör pengar, ger pengar till dem, den statliga Rysslands pengar, men det också, de använder den nostalgi av sådana människor och utnyttja deras längtan efter hemland ibland.
Så det är direkta kopplingar till Putin, som jag förstår också i somliga fall?
Ja, men till Rysslands makten, ja, till och med till Putin. Ja.
Mm. Och vad är det hur arbetar de här gräsrotsorganisationerna med att sprida ett positivt budskap?
Ibland det ser ut ganska farligt. Till exempel det var sagostund i Nacka, en av bibliotek i Nacka. Det var ryska kvinnan som läste sagor till barnen. Det låter ganska som skönt, ingenting med krig eller Putin eller sånt. Men bibliotekarier, de kunde inte ryska. De visste inte vilka sagor och vad berättade hon. Men bara en dag de såg att hon kom med den pansarvagnen, leksakspansarvagnen. Och då förstod de vilka sagor och vilka kvinnor är det.
Vad var det för sagor?
Det var patriotiska berättelser om Ryssland och om ryska folket. Hon också, det var mycket om bröderskap mellan ryssar och ukrainare. Så idag i krigstid, det är helt omöjligt att prata om det.
Just det. Och du nämnde, eller vi pratade om det här ryska riksförbundet som har också blivit granskade. Då. Vad är det de har gjort?
De har dammsugat alla sådana initiativ, som sagostunder eller historiska människor som träffas och pratar om historiska händelser ibland. Det är ganska små olika organisationer, men den riksförbundet United.
De förenar
alla sådana organisationer. Mm. Det låter inte seriöst, det är ganska små olika, det är små grupper och bara sagor för barnen eller det möten när folk pratar om historien. Men om varje år för år, 15-20 år, sådana människor kontrollerar allt som gäller med Ryssland eller ryska språket, då låter det lite ganska otäckt. De pratade om kriget mycket. De berättade bara från den Rysslands sidan, från den sida av Rysslands propagandan. De arbetade också med ukrainska flyktingar. De föreslog hjälpen till dem. Men också när de träffade flyktingar, krigsflyktingar från Ukraina, de fortsatte med den Rysslands propagandan här i Sverige.
Och vad är det de har blivit granskade på, så att säga? Jag förstår att det här det är inte bra, men vad är det som är liksom nyhetsvärdet?
Ja, men de fått statliga pengar, både från Sverige och Ryssland. Men, och den Roskomsotrudnichestvo som betalade till sådana organisationer i Europa i sanktionslistan nu. För nu alla förstod att det var bara underrättelsetjänstorganisationen som låtsades att bli kulturella foundation.
Det är infiltration helt enkelt, ja, som det handlar om.
Ja.
Allra sista fråga då. Hur kommer det sig att de här människorna som vi har pratat om, som i de allra flesta fall lever helt fruktansvärda liv, hur kommer det sig att de inte försöker ta sig härifrån?
Då de hade sämre i hemländer. En del har krig hemma. Det är omöjligt att återkomma. Mest männen från den muslimska länder eller muslimska Rysslands delrepubliker. De kan inte återkomma, för det finns mycket förtryckning från släktingar och från deras samhälle och kultur. Att man måste tjäna mycket pengar för hela familjen, men stora familjen, inte bara barn eller fru, föräldrar, men det är också syskon och syskons familjer, och det är mycket släktingar, så de behöver pengar. De kan inte återkomma utan det, sådana pengar. Det blir svårt att hitta en fru till exempel, eller ingen ska prata med dem, bara för de är som värdelösa männen från den perspektiv av deras traditioner. Mm. Men mest de hade sämre i hemländer, därför de kan inte återkomma. Och en del tjechenier eller oppositionella människor, eller de som hade problem på grund av sina religiösa åsikter hemma, de kan inte, det är farligt. Mm. Det är bättre, oavsett av vad hände här med dem i Sverige, det är bättre än en fängelse i Tjechenien.
Mm. Ja, vi sätter punkt där, och jag vill verkligen rekommendera alla att läsa ditt Väldigt fascinerande reportage. Vi har ju bara berört några personer som du pratar med. Du pratar med väldigt många, väldigt olika grenar och delar av det här samhället och i diasporan. Ett jättestort tack, Lisa, att du kom till min podd.
Tack.
Du har lyssnat på Lisa Alexandrova Zorina i avsnitt 92 av Bildningskomplexet. Om du vill stötta podden ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709-262541. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna mejla benjaminelfors@gmail.com. Följ också Bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter @BenjaminElfors. Tack för att du lyssnar.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.